Välkommen till Förkroppsligad psykologi, podden där vi pratar om människan som den odelbara organism hon är. Vi tar oss an mental och fysisk hälsa från ett biopsykosocialt perspektiv och verkligen nördar ner oss i vissa ämnen så att du sen kan backa tillbaka och få den här övergripande förståelsen av hur allt hänger samman. Och idag har jag med mig Monica Björn. Vi avhandlar ämnet klimakteriet eller utmattning. Och avsnittet är riktat både till dig som är på väg in i klimakteriet eller är det nu eller kanske vill lära dig mer för att det kommer komma. Och jag har också haft dig som psykolog, terapeut, psykoterapeut i åtanke att det är flera symptom som överlappar mellan klimakteriet och utmattning. Så det finns en risk att diagnostisera och behandla utmattning fast det egentligen är klimakteriet som behöver behandlas. Och hur kan vi då lära oss att urskilja, särskilja, identifiera, är det klimakteriet eller är det utmattning? Och jag och Monica försöker ta oss an den här inte så lilla frågan, vilket också är varför avsnittet är längre än vanligt, ganska långt. Jag funderade på, ska jag dela upp det här i två avsnitt eller ska det vara ett? Och jag personligen blir jätteirriterad när man delar upp avsnittet i två. Låt mig lyssna som jag vill lyssna. Så jag ger er ett långt avsnitt så får du paus om du behöver pausa eller så lyssnar du alltid i ett håk. Och jag har den här introduktionen och sen så kommer Monica, när hon kommer in i samtalet, ge den här kontextuella förståelsen. Vilka mekanismer är det som ligger bakom klimakteriet och hur vi mår? Och det här gör, tror vi båda, att besluten kan bli mer välinformerade och därför kanske öka sannolikheten att det blir rätt. För ibland så är det utmattning och ibland så är det klimakteriet. Vi behöver lära oss att insamla information, lyssna och kunna ta det bästa beslutet möjligt. Och när symptom som egentligen är kopplade till klimakteriet eller menopaus, när de misstolkas som utmattningssyndrom eller ångest eller depression, så kan det här ge konsekvenser både för behandlingen men också för den övergripande hälsan hos kvinnan som söker vård. Och ett exempel som kan vara svårt att skilja på det är det här med hormonsvängningar eller humörsvängningar. Hormonsvängningar kan uppstå under perimenopaus och Monica kommer förklara de här olika begreppen perimenopaus, menopaus, postmenopaus. Och de här hormonella svängningarna kan leda till förändringar i energi, humör, sömn och kognitiva funktioner. Och samtidigt så låter ju det här som ökad irritabilitet som kan vara en konsekvens vid utmattning. Så hur vet jag du vad som är vad? Det är alltså fullt rimligt att det är lite svårt att skilja på de här två. Med ökad information och kunskap så blir det förhoppningsvis lättare. För felaktig behandling kan innebära att som yrkesutövare fokusera enbart på att lindra stress och utmattning genom terapi eller medicinering som är riktad mot då kanske utmattning eller depression. Och om det är utmattning eller depression som personen har så är ju det helt rätt insatser. Men det är också viktigt att komma ihåg den hormonella aspekten. För om de inte ens var med i beslutsprocessen eller i informationsinsamling för diagnostisering så kan det bli en felaktig bedömning vilket gör att förbättring uteblir eller i värsta fall att det faktiskt leder till värre symptom vilket kan öka risken för kronisk trötthet eller försämrad livskvalitet. Det finns också ökad risk för Alzheimer, benskörhet. Monica kommer gå in på olika konsekvenser av det här och därför också vikten av att ställa rätt diagnos i rätt tid så att rätt behandling kan sättas in. Och utöver de här fysiska och psykiska konsekvenserna så kan också en felaktig diagnos eller kanske förenklad diagnos leda till en känsla av att vara missförstådd, förminskad, isolerad, inte lyssnad på, vilket i sin tur kan skapa känslor av skuld och skam. Och det här bidrar ju till en nedåtgående spiral i välmåendet. Så syftet är inte att alla ska bli diagnostiserade med klimakteriet utan att hitta sättet att kunna möta personen framför oss som yrkesövare, ha tillgång till relevant, adekvat information och utifrån det kunna göra ett informerat beslut. Och det leder mig till det sista jag vill säga innan vi går in i samtalet med Monica. En aspekt som vi pratade om efter att vi hade slutat spela in var den ökade suicidrisken hos kvinnor i klimakteriet. Och precis som gäller typ det mesta när det kommer till kvinnohälsa så är det här ett ganska underbeforskat ämne. I show notes till det här avsnittet som du hittar på veronikalovenbok.se/podd så samlar jag några studier som har tittat på just cystalitet i klimakteriet. Och självklart så länkar jag också allt annat som jag och Monica pratar om. Men för att lyfta några utav huvudfynden från en av studierna som är gjord av Gibson med flera, där har de tittat på suicidrisken vid klimakteriet och de fann en fördubblad risk för självmord hos kvinnor i klimakteriet. Och den här studien tittade på kvinnliga amerikanska veteraner, så det finns ju flera faktorer som skiljer den här gruppen från andra grupper, så det går inte att helt applicera resultaten på alla kvinnor i klimakteriet. Men resultaten kan ses som en stark indikation för ett generellt mönster, särskilt när det ses i kontext med de andra studierna som jag också länkar till, som är från exempelvis Korea. Så det finns alltså det här mönstret i olika kulturer, vilket gör att det kan tolkas som en stark trend eller stark indikation på att det här är någonting gemensamt för väldigt många kvinnor. Och några av de huvudfynden från Gibson-studien var att hormonterapi sågs som en stark indikator för ökad suicidrisk. Det här är alltså inte samma sak som att hormonterapin i sig orsakade den ökade risken. Forskarna hänvisar till flera studier som tvärtom har funnit att depressionssymptom och andra symptom minskar när kvinnor får hormonterapi. Gibson och gängens teori var att hormonterapin användes av kvinnor med svårare klimakteriesymptom och att den gruppen mådde värst på grund av de här svåra symptomen och därmed hade den ökade risken för suicid men också depression. Forskarna pratade också om skillnaden när hormonterapin sätts in, någonting som Monica också pratar om i samtalet. Vikten av att få tillgång till rätt vård i rätt tid. Och det här igen är varför avsnittet riktar sig i stor del till yrkesutövare. Att ta med dig klimakteriet i åtanke vid behandling, vid diagnos. Kvinnor som får hormonbehandling i perimenopaus svarar bra, men i postmenopaus har inte samma effekt av behandlingen. Jag vill bara förtydliga här, det handlar inte om att alla kvinnor behöver hormonterapi. Det här pratar Monica om, hon förklarar vad jag menar. Men de kvinnor som behöver det, behöver få det i tid i de tidiga skedena av perimenopaus. Jag ska avsluta här, avrunda här. Vill du läsa mer om studiens slutsatser så skriver jag om det i show notes, länkar till studien. Jag vill ge den här introduktionen bara för att betona vikten av samtalet och varför du, oavsett om du är en kvinna i på väg in i klimakteriet eller om du är en yrkesutövare, varför du behöver lyssna på det här avsnittet, varför du behöver fram med penna, block, skriva ner, för det här är så viktig information. Med det avklarat går vi nu över till samtalet med Monica. Hej och välkommen till Monica Björn.
Hej Bebe, vad roligt att vara här.
Ja, så kul att ha dig här. Och vi har ju som alltid fullsmäckat med saker vi ska prata om. För dig som lyssnar så är dagens ämne klimakteriet eller utmattning, vad är vad? Och vilka är konsekvenserna av att kvinnor blir feldiagnostiserade med utmattning när det egentligen är klimakteriet? Mm. Innan vi går in på det, Monica, så här jag tänkte på igår, så här, okay, men hur ska jag introducera Monica? Jag känner dig, jag vet vem du är. Och så tänkte jag, ja men typ alla jag känner är ju äldre. Sen bara säger, nej vänta stopp. De är äldre än vad jag är. Så ja. De är inte äldre, de är äldre än vad jag är. Vilket innebär, och de flesta kvinnor, så de flesta jag känner. Vet ju när vi pratar om så här, klimakteriet, kvinnor, Monica Björn. Så. Om du är någon som lyssnar, som inte är äldre än jag. Och som inte vet vem du är. Vill du introducera dig själv?
Ja, den korta introduktionen är ju att jag har jobbat med träning och hälsa i hela mitt vuxna liv. Och när jag hamnade i klimakteriet med buller och bång i mitten av 40-årsåldern så skrev jag en bok om klimakteriet ur min frustration över att varför har ingen sagt någonting? Hur kommer det sig att jag inte vet det här? Jag har jobbat med människokroppen och kvinnokroppen i hela mitt liv. Och den första klimakterieboken kom ut 2018, Stark inom klimakteriet. Och sen så skrev jag då en rafflande uppföljare på den boken som heter Stark 50+, som tar avstamp i klimakteriet och sen även pratar om kvinnligt åldrande. Så egentligen kan man säga från 2018 och fram tills idag så har klimakteriet tagit mer och mer av min tid. Jag driver ett Instagramkonto som heter Stark genom klimakteriet. Jag har en Stark genom klimakteriet communitygrupp på Facebook med nästan 40 000 kvinnor som är medlemmar i den. Så att en stor del av mitt yrkesverksamma liv nu går åt till att prata om klimakteriet, utbilda om det, för att jag utbildar ju då även coacher i klimakteriet, där man en utbildning som man kan gå med sin nuvarande yrkestitel. Så att jag har ju både samtalsterapeuter, psykologer, personliga tränare, barnmorskor, yogalärare som går stark inom klimakteriet-certifieringen. Och sen så har jag även en mer medicinsk utbildning tillsammans med en kvinna som heter Lena Rindner, som är medicinare doktor, som har skrivit en avhandling om klimakteriet. Och vi har en endagsutbildning tillsammans som heter Klimakteriet, kvinnohälsa och hormonbehandling, som specifikt vänder sig till vårdprofessioner. Och då är det ju kanske framförallt läkare, distriktssjuksköterskor, barnmorskor och en del fysioterapeuter som även går den. Och sen så lägger jag mycket tid då på att föreläsa om klimakteriet. Mestadels då på ganska stora företag, en del små också, men mestadels stora företag, kommuner och regioner.
Mm. Det är nästan 6 år. Det är mer än 6 år. Det är snart 7 år.
Ja, det är helt otroligt. Tiden går ju, som vi alla vet, ganska snabbt. Och det har ju faktiskt hänt en hel del saker på de åren, samtidigt som det har hänt alldeles för lite och går alldeles för långsamt. Så att det beror lite grann på vilken dag man frågar mig.
Ja, alltså vi sitter ju och ragear över patriarkatet, kvinnoförtryck, misogyni i DMs på Instagram. Och pendlar mellan de här två, att så här, ja, vi kör, nu tar vi oss an världen, och så bara, okej, Trump blir vald, okej, men vi står starka, sen bara, så Elon Musk står och hejlar, okej, och medicin är gjord på män, inte på kvinnor, okej, det känns ibland som en, ja, och jag, liksom för mig har det varit senaste, att så här, jag känner mig nästan urlakad, jag orkar liksom inte med kampen, och det är helt okej att ta en paus, men vad gör du för att fortsätta orka sprida det här?
Nej, men jag tror att det är oerhört viktigt att verkligen hitta andra ventiler, att också hylla livet och ha ett väldigt bra nätverk omkring sig med nära och äkta personer. De behöver inte vara många, men en liten tight klick med personer som man känner sig helt bekväm med och som man kan diskutera dem bedrövliga och viktiga frågorna med, men som man också kan bara slappna av med och skoja och skämta och liksom vara precis så barnslig eller liksom på precis så låg nivå som man behöver för att också kunna släppa taget. För att det är något som jag märker otroligt tydligt de första åren, jag skulle säga kanske de första 2 till 3 åren, så drevs jag oerhört mycket, alltså min energi kom oerhört starkt från raseri och vrede. Och den här otroligt, otroligt kraftfulla känslan av att känna sig orättvist behandlad. Och ju mer jag läste och ju mer jag lärde mig, desto argare blev jag. Men det, man känner ju det ganska så snabbt att det är totalt ohållbart. Absolut kan det ligga som en av drivkrafterna i bakgrunden. Men det går inte att fortsätta ett långsiktigt arbete utifrån den plattformen, för du kommer att bränna ut dig. Det finns liksom inget sätt runt det, utan du behöver hitta då sätt att, och jag kan ju säga att nu mer än någonsin är det viktigt att orka den kampen. Så senast nu, de senaste dagarna, så har det ju då framkommit i USA att man har i alla fall tillfälligt stängt ner de officiella sidorna kring preventivmedel och kring sexuellt överförbara sjukdomar. De sidor som sjukvårdspersonal använder sig av när de sitter i samtal med patienter. De informationssidorna är i alla fall just nu nedstängda av Trump-administrationen. Och man vet inte om de kommer komma tillbaks så som de var tidigare, eller om de är nedstängda för att skrivas om och presenteras i ett nytt format till exempel. Och det är bara ett exempel utav de här inskränkningarna som vi ser ske. Framförallt just nu då i USA, men det finns ju även länder i Europa som har tveksamma informationsmetoder när det kommer till kvinnlig hälsa och kvinnokroppen. Så att Nu mer än någonsin är det viktigt att vi orkar. Och då behöver vi hitta de vägar som funkar för oss för att kunna fylla på, orka med, ta en paus om man behöver men sen komma tillbaka med förnyad kraft.
Och två saker som kommer till mig där. Den första är att ilska i sin rena form. Det finns ju adaptiv ilska, positiv, bra, fördelaktig ilska. Och så finns det maladaptiv ilska. Och det du pratar om, ursinneraseri, det är ju maladaptiv ilska. Där vi inte riktigt kanske nyansera, där det kanske går ut över oss själva eller oss andra. Men grundformen ilska är ju så här, jag har gränser, jag har värde. Min åsikt är, jag känner att jag blir felaktigt behandlad. Och jag har rätt att uttrycka det här. Jag har rätt att bli hörd, jag har rätt att bli värderad. Och som kvinna så blir jag rädd och orolig när våra rättigheter är förhandlingsbara. Och då är det fullt rimligt att känna, man kan känna ledsenhet, sorg, överväldigad. Men det är också så här, ilska. För att det är ilskan som får oss att säga emot, att protestera, att rösta annorlunda eller att samla namnuppskrifter eller lära oss mer. Så ilskan har ju liksom ett positivt syfte också. Det andra jag tänker på är också att du har pratat om som del av att hitta balansen till ilskan och att det faktiskt, det här livsfrämjande är också kraften i att vara äldre kvinna, alltså inte äldre som 85 men att så här med 50 plus att kanske utseendefixeringen kanske minskar eller man är inte lika knullbar längre och då finns det andra saker som kommer upp eller liksom, vill du prata lite om det?
Mm. Alltså det är ju en ständig, jag ser på så här, ständig kamp och det låter kanske hårdare än vad det var menat, men just det här att det är ju någonting som pågår hela tiden. För att även om det är så att äldre kvinnor, och i begreppet äldre då tänker jag då 50 plus,
ja.
Medelålders kvinnor då får vi nästan säga, även om det är så att medelålders kvinnor syns mycket, mycket, mycket mer nu. Och då menar jag i allt ifrån reklam till tv-serier, till film, till i litteraturen, etc. etc. Så är det ju fortfarande så att narrativet är ju you can't win. Alltså du kan inte vinna. För att om du då som Hollywood-kvinna känner att trycket är så stort att du måste operera dig eller göra injektioner eller vad det nu är som är liksom det senaste för att så kallat föryngra sitt utseende, då får de skit för det. Och gör de inte det så finns det alltid någon som uttrycker då igen på nätet att oj vad hon såg gammal ut. Eller vi kan ta Pamela Anderson till exempel, för att hon har ju då blivit väldigt uppmärksammad på att hon har gått på röda mattan utan make. Som då är delvis hyllat. Och sen så är det ju folk som ändå tar sig tid. Kvinnor, jag ska inte säga folk. Ändå kvinnor som tar sig tid att nej men hon är ju inte helt omakead. Hon har gjort det här och det här och det här och det här. Så att det är inte så att jag kan säga att jag har landat i att det här är lösningen. Det här är på väg bort. För det är det ju absolut inte. Utan det är verkligen att landa i sig själv. Var står jag i den här ålderismen som i allra högsta grad är levande? Och det är väl någonting som jag reflekterar över regelbundet fortfarande. Så att det är inte så att jag är ute på andra sidan. Det jag kan säga är att det jag får höra ifrån kvinnor när de delar sina historier är att den absoluta majoriteten av kvinnor känner en skillnad när de då hamnar i en ålder runt 50 och över, att de börjar bry sig mycket, mycket mindre om vad andra människor tycker och tänker. Och det i förknippat till sitt utseende, absolut. Men också det att de är mycket mindre oroliga i vad andra ska tycka om dem när de uttrycker sina egna åsikter. Och det är väl någonting som just det här att man har lättare för att säga nej, man har lättare att säga ifrån, man har lättare att själv uttrycka vad man tycker, man sitter liksom inte bara tyst. Och för att vara tyst kan ju också vara en typ av medgivande.
Mm.
Så att det är definitivt någonting som man märker att absoluta majoriteten av kvinnor tycker liksom att det sker ett skifte någonstans där kring 50-årsåldern ungefär. Om jag tar mig själv som exempel så är jag väl en sån person som har haft ganska enkelt för att uttrycka vad jag tycker. Jag har tvärtom haft ganska svårt för att hålla tyst om mina åsikter. Så att jag kanske inte ens märkt så stor skillnad just i den bemärkelsen. Det jag lägger mycket tid på nu, det är också att fundera på den fysiska aspekten utav åldrande, eftersom det är så starkt förknippat delvis med mitt jobb. Jag har jobbat med träning och kroppen liksom i hela mitt vuxna liv. Men också för att väldigt många kvinnor i min mammas ålder, min mamma är 84 och ska fylla 85. Och tittar jag på hennes närmsta krets och ser liksom vilka krämpor, vilken värksmärta eller ångest, oro och olika andra typer av åkommor som de bär på. Det har väckt en väldigt intressant frågeställning hos mig, vilket är då att det här när vi säger ja, men det är för att du är så pass gammal, det kommer med åldern, vad hade du väntat dig? Så är det att bli gammal. Det här narrativet som vi har kring åldrande, oavsett om det är det fysiska åldrandet eller det psykiska åldrandet, hur mycket av det är en sanning?
Hur mycket oundvikligt.
Ja, hur mycket av det är en sanning? Hur mycket av det är någonting som vi bara förväntar oss, därför att det är det narrativet som vi har blivit matade med sedan väldigt tidig ålder? Och jag tar ju upp det med jämna mellanrum, men nu, den generationen utav generation X-kvinnor, alltså vi som är födda på 70-talet då, jag är född 1970, och det är egentligen första generationen kvinnor på en väldigt bred front som har varit intresserade av hälsa och träning i majoriteten av sitt liv. Alltså vi pratar egentligen från barndomen och upp i vuxen ålder. Och vi är tusentals kvinnor som har kanske hållit på med ungdomsidrott och sen gått över till andra typer av träning. Vi har varit intresserade av hälsa och kost och liksom gjort vad vi kan för att, så att säga, ta hand om oss själva så gott det går. Vi är ju den första generationen på bred front som kommer komma upp i 60, 70, 80 års ålder. Och vad kommer hända då? Och vad kommer hända med samhällets syn på åldrande när vi når dit, tillräckligt många utav oss? Och då kanske det mycket väl är så att här ser vi då att det är inte så att det är ett måste att man är multimedicinerad. Det är inte ett måste att man lever sina sista 11 år med funktionshinder eller ohälsa så som det ser ut idag. Där det kom ut en rapport bara för några veckor sedan från World Economic Forum som visade att kvinnor överlag, och då pratar man internationellt, lever 25% mer av sitt liv i ohälsa jämfört med män.
Oj.
Ja, och man pratar också då om hur mycket pengar det finns att spara om det är så att man bara investerar i forskning på kvinnor, utbildning i kvinnohälsa till sjukvården, information om kvinnlig hälsa till kvinnor. Och jag har sett siffror på om man då investerar $300 miljoner i kvinnlig hälsa per år, så kan man få miljarder tillbaks. Och det är för varje år. Så att ja, det finns jättemycket att säga om det. Väldigt mycket spännande saker.
Och det är ju en perfekt segue in till klimakteriet och eller utmattning. Vill du, för de som har nu precis, de har suttit och lyssnat, okej, jag måste beställa dina böcker, men inte har fått hem dina böcker under de här minuterna vi har pratat. Kanske inte kan så mycket om förklimakteriet, om klimakteriet. Kan du berätta lite kort, vad är det, vad innebär det, vilka symptom?
Så klimakteriet, väldigt förenklat, är övergångsfasen ifrån en kvinnas fertila år till den fas där hon inte längre kan bli gravid. Så att klimakteriet är inte en viss tidpunkt, utan det är en fas över flera år i en kvinnas liv. Och för att bara förenkla det så ska jag använda de engelskspråkiga termerna som också går att översätta, för de används även i det svenska språket. Det gör det lite tydligare. Därför att det är lite rörigt på svenskan. Därför att både kvinnor och sjukvården blandar väldigt ofta ihop klimakteriet med menopaus. Och menopaus är endast en medicinsk term som talar om att en kvinna har varit blödningsfri. Hon har inte haft mens 12 månader i sträck. Och det är, brukar jag säga, kröningen utav den här perioden när kvinnan går ifrån sina fertila år till att inte längre kunna bli med barn. För när man väl har gått igenom menopaus, då kan man inte längre bli gravid. Och snittåldern när det sker är 51-52 år. Och har man någonsin sett en normal fördelningskurva, vilket jag är säker på att du har sett väldigt många just nu, Veve, så vet man att ja, så ser ju den ut som en puckelrygg, så här, som en dromedar. Och då är ju 51-52 liksom uppe på den pucken. Och det innebär ju då att det är fullkomligt normalt fortfarande att gå igenom menopaus när du är 46. Likväl som det är fortfarande fullkomligt normalt att gå igenom menopaus när du är 56. Då har man, när man har gått igenom menopaus, varit i sin klimakterieövergång i flera år. Och på det engelska språket då, så pratar man om menopaus, det är samma sak som menopaus, 12 månader utan mens. Sen så pratar man om perimenopaus, eller perimenopaus, P-E-R-I, menopaus på svenska. Och perimenopaus, det är den här fasen innan man går igenom menopaus. Och till och med så, när man läser forskning eller man läser engelskspråkiga studier, så är det inte sällan man pratar om early perimenopause och late perimenopause, alltså tidig perimenopaus och sen perimenopaus. Vilket också är väldigt viktigt, därför att när man precis kommer in i perimenopaus, det som skulle kallas för att då är man i den tidiga fasen av perimenopaus, då är det första könshormonet att sjunka är progesteron. Och i den här fasen så tillverkar fortfarande kroppen östrogen och kan göra i några år till. Och det innebär att skulle man gå in och östrogenbehandla gentemot de symptomen man har då skulle den här kvinnan med största säkerhet må sämre. För att hennes östrogennivåer har inte börjat dippa än. Och vad är det då som gör att progesteronet sjunker? Jo, det är att vi kvinnor, när vi föds, så föds vi med ett visst antal ägg. Det här är lite kul faktiskt, eller kul, jag vet inte om det är kul, men forskningen säger då att mellan 1-2 miljoner ägg, jag tycker det är lite lustigt för att det är ganska så stor skillnad, 1-2 miljoner ägg. Ja. 1-2 miljoner ägg. Och när vi hamnar i puberteten, då är det bara mellan 300-400 000 ägg kvar ungefär. Oj. Så vi har förlorat ganska många ägg redan då. Och sen så fortsätter ju den här äggförlusten. Det är väl så några stycken ägg kring själva ägglossningen. Men större delen av äggen försvinner bara utav sig själva, liksom på vägen i att vi blir äldre. Det här är väldigt förenklat. Men det innebär ju då att till slut så har vi färre ägg kvar. Bara några tusentals ägg. Och de ägg vi har kvar, de börjar bli gamla. Och det gör att det blir svårare för oss att ägglossa. Och en ägglossning krävs för att vi ska kunna tillverka tillräckliga mängder av progesteron. För att ha en så kallad normal cykel.
Nu har Veronica räckt upp handen här. Jag skriver samtidigt som Monica pratar för att jag ska hänga med. Vi behöver tillräckligt många ägg för att progesteron ska produceras och utsöndras.
Nej, vi behöver en ägglossning för att tillräckligt mycket progesteron ska kunna produceras.
Har vi inga ägg så får vi ingen ägglossning.
Nej, det är så här att vi kan fortfarande ha ägg och inte få en ägglossning.
Mm.
Vissa kvinnor har i sina fertila år. Och ett visst antal av de menscykler som kvinnor har varit utan fullständig ägglossning.
Mm, mm, mm.
Och det är liksom inget, det kan hända, det behöver inte vara någonting som är fel. Det kan vara stress som påverkar. Det kan vara att hon har fått för sig att gå på en lågkaloridiet, alltså hon har bantat. Det kan ha varit psykologisk och eller fysisk stress som har gjort att det inte blir en fullständig ägglossning. Det kan vara något medicinskt som spelar in, som gör att hon inte får fullständig ägglossning. Så det kan vara många olika faktorer på vägen. Men nu pratar vi om den typen utav minskning av progesteron som vi vet vi kan härleda till åldrandeprocessen och att hon har hamnat i perimenopaus.
Tummen upp.
För det är nämligen så här att när ägglossningen sker, det som blir kvar utav ägget, eller det som på medicinskt språk kallas för follikeln, så vi kan tänka att den poppar, släpper ut ägget och då blir det massa kvar utav äggblåsan och follikeln. Som heter corpus luteum. Det behöver man inte lägga på minnet. Men corpus luteum, det är ett av de ämnen som, man då som kroppen använder för att sen omvandla till progesteron. Så att, och det här är ju definitivt en av de saker som jag önskar. Jag höll en ny föreläsning nu förra veckan som heter Allt jag önskar att jag hade vetat om min egen kropp. Och då tar jag bland annat upp menscykeln. Därför att ja, vi lär oss att vi har en menscykel i skolan, men vi lär oss ju inte vad som händer. Och hade jag lärt mig det på ett mer ingående sätt, då var det så många saker som jag redan hade förstått när jag hamnade i klimakteriet. Som det här till exempel att, aha, det är för att vi inte ägglossar ordentligt som vi inte kan tillverka tillräckligt stor mängd med progesteron. När vi inte gör det, då kommer det också vissa symptom på köpet. Bland annat att vi kan sova sämre under vissa delar av menscykeln. Vi kan också märka av att vi får lite mer svullnad i kroppen. Vi kan få lite mer PMS-liknande symptom. Så det här kan vara några av de här riktigt tidiga tecknen. Och om man då tar hormonella preventivmedel som p-piller eller man har hormonspiral till exempel, då kommer de syntetiska hormonerna i p-pillerna eller spiralen väldigt ofta att maskera de här riktigt, riktigt tidiga symptomen av att man liksom har börjat sin resa in i perimenopaus. Och den här resan in i perimenopausen kan starta i sen 30-årsålder. Men den startar för de flesta börjar märka av det någon gång i 40-årsåldern.
Och har det att göra med att preventivmedlen innehåller sånt som ersätter då progesteronet?
Alltså beroende på vilken typ av hormonellt preventivmedel man tar, så innehåller det antingen då, som p-piller till exempel, kan innehålla en syntetisk form av estrogen och en syntetisk form av progesteron. Och hormonspiralen till exempel innehåller bara en syntetisk form av progesteron, alltså det som kallas för gestagen. Och vad de här syntetiska hormonerna gör, de dämpar signalerna ifrån hjärnan att en ägglossning krävs. Så att det är också därför väldigt många kvinnor har ju inte mens. Alltså de har en bortfallsblödning när de tar p-piller, men det är inte mens. Därför att, och det här är också någonting då som absolut borde ha ingått i undervisningen kring menscykeln. Väldigt förenklat då så är det ju, för det första så startar menscykeln i hjärnan. Och det är ju absolut, majoriteten av kvinnor vet ju inte att menscykeln startar i hjärnan. Utan man tror att den startar liksom i underlivet. Och den startar ju genom att hjärnan, hormoner kan färdas med blodet. Och hjärnan kan då känna av vilka nivåer utav könshormoner man har i blodet. Och när vi har då kritiskt låga nivåer utav östrogen och progesteron i blodet. Och när är det? Det är under blödningsdagarna. Då har vi som lägst nivåer av östrogen och progesteron i blodet. Då vet hjärnan att okej, nu är det dags att jag kickar igång nästa menscykel. För nu är nivåerna så pass låga, det är dags. Och då utsöndrar, då pratar hypotalamus med hypofysen. Och hypofysen är ju en körtel som utsöndrar hormoner. Och hypofysen utsöndrar follikelstimulerande hormon. Det är väldigt tacksamt, för det talar ju om precis vad det hormonet gör, FSH. Det hormonet stimulerar folliklarna. Och när folliklarna stimuleras, det är då det tillverkas stora mängder av östrogen. Vi kan producera östrogen på andra ställen i kroppen också. Men det är framför allt i äggblåsorna som de stora mängderna utav estrogen då kan produceras för menscykeln. Och östrogenet är ju, kan vi kalla för ett anabolt hormon, alltså ett tillväxthormon. Så östrogenet kan ju då stimulera tillväxt i bröstvävnaden. Men om vi håller oss till menscykeln nu då, vad som händer i underlivet, så stimulerar östrogenet tillväxt i livmoderslemhinnan. Och det är ju för att göra livmoderslemhinnan klar och redo för att ta emot ett befruktat ägg. Och hade man förstår man det, då förstår man också, för att det är ju då den här tillväxta livmoderslemhinnan som sen när det inte kommer ett befruktat ägg, det är den som behöver blöda ut under blödningsdagarna. Och varför behöver den blöda ut? Jo, därför att det är kroppens fiffiga sätt att se till att vi inte får fri celltillväxt någonstans i kroppen. Och då är det så här att östrogenet och progesteronet har ju, de växeldrar ju, och de behövs ju båda två för att behålla, om vi då ska kalla det för en viss balans i kroppen. Så progesteronet kommer bidra till att, om vi inte då behöver tillväxt i bröstkörtlarna, för det blev ingen graviditet och vi behöver inte producera någon bröstmjölk, då kommer progesteronet dämpa tillväxten i brösten. Progesteronet ser till att skapa en gynnsam miljö i livmodern. Men sen då, om det inte har kommit ett befruktat ägg, så ser det också till att hjälpa till att få igång den här processen av att bli av med den tillväxta livmoderslemhinnan. Vilket då, det här är ju väldigt förenklat, men det kan då förklara på ett väldigt enkelt sätt varför en kvinna i klimakteriet som har sin livmoder kvar och tar östrogenbehandling behöver tillsätta antingen progesteron eller då den syntetiska formen gestagen för att skydda sin livmoderslemhinna. För om du tillsätter bara östrogen för en kvinna i klimakteriet, då får du en tillväxt i livmoderslemhinnan. Och det måste inte leda till cancer, men det ökar en risk för cancertillväxt. Och därför tar man då progesteron eller gestagen för att dämpa den tillväxten.
Jag räckte upp en hand igen. Ni lyssnar där hemma, så ni vet varför jag pausade Monica. Har det här att göra med varför den där stora studien missförstods? Du vet vilken jag pratar om. Den på 90-talet som gjorde att att rekommendationerna var att vi ska absolut inte ge för att det ökar risken för cancer.
Du tänker på VHI-studien. Så att, den studien heter Women's Health Initiative för den som vill googla på den.
Vi kan lägga till notes också.
Ja, när vi pratar om Women's Health Initiative så är det så många andra saker där som var väldigt, väldigt tveksamma både i själva upplägget av studien, vilka man forskade på och hur man sen använde sig av den datan som kom fram. Väldigt kort vad jag kan säga om den studien är att för det första så var snittåldern av kvinnorna i den studien 64 år. 63 Förlåt. Till 64 år.
Och då ska vi komma jag vill bara ta med lyssnarna. Den studien vi pratar om som Monica ska berätta om, den gjordes för länge sedan. Och det vi kommer prata om är att den har lagt grunden till varför rekommendationen är att man inte ska använda replacement therapy på kvinnor för att öka cancerrisken. Och nu Monica, kör.
Ja, och till och med så var det att specifik bröstcancer som skrämselpropaganda gick ut kring. Den har ju orsakat så otroligt mycket skada. Och den är inte så gammal. Utan den pågick under 90-talet. Men bomben kring den här presskonferensen, att man avbröt studien på grund av en ökad risk för bröstcancer, det var 2002. Så det är liksom bara drygt 20 år sedan. Men i alla fall, kvinnorna i den här, och det är världens faktiskt hittills största medicinska studie på kvinnor. Det är också det som gör det extra tragiskt. För man la så många miljoner dollar på att göra den här studien, och det man egentligen ville med den var att se, kan hormonbehandling minska risken för hjärt- och kärlsjukdom? Det var den egentliga liksom frågan som man ställde sig. Därför att man visste fram tills då, och det vet man fortfarande, att östrogen ger en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Och det vet man därför att kvinnor löper en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom fram till menopaus jämförelsevis med män. Och efter menopaus, alltså när vi slutar att producera stora mängder med östrogen, då är risken exakt samma för män och kvinnor. Så själva hypotesen var, okej, men om vi ger östrogen till alla kvinnor, kan det vara så då att vi minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom? Och då valde man en grupp med kvinnor där snittåldern var mellan 63 och 64 år. Och då ska vi komma ihåg då att snittåldern för menopaus är 51-52 år. Så det här var ju ganska många år, för absoluta majoriteten av kvinnor var ju förbi menopaus för länge sedan. Dessutom så gav man dem en kombination av hormoner som inte används idag så som det gjorde på 90-talet. Kvinnorna som inte hade en livmoder kvar, och då får man komma ihåg att hysterektomi är otroligt vanligt i USA. Mycket, mycket vanligare än i Norden och i Sverige.
Okay.
Så att kvinnorna som inte hade sin livmoder kvar, de fick bara östrogen. Kvinnorna som hade sin livmoder kvar fick östrogen och gestagen. Och då fick de en östrogenform som då togs fram utav att man utvann urinet ifrån gravida ston. Man utvann alltså östrogenet ifrån urinet av gravida ston. Och så omvandlade man det då till östrogentabletter. Och gestagenet var ju då en syntetisk form utav gestagen. Och då såg man att kvinnor som bara fick östrogen fick en minskad risk för bröstcancer. Vilken minskad risk för bröstcancer. Och kvinnor som fick kombinationen östrogen och det här syntetiska gestagenet var ett extra fall per, nu kommer jag inte ihåg om det var 1000 eller 10 000 kvinnor, men de fick ett extra fall. Och vad man då valde att gå ut med var att det var en statistisk signifikant ökning medan det var inte det.
Nej, det finns ju inom nu ska jag inte dra igenom någon en 7,5 poängs kurs i forskningsmetodik för att det är smärtsamt. Men att man såg, som du sa, att den minskade risken i gruppen med bara östrogen, den var ju i relation till gruppen med östrogen och progesteron. För båda grupperna ökade ju risk, alltså båda grupperna så var det ju personer som fick cancer, vilket är fullt rimligt så sent i livet. Men precis, då hade de gjort det liksom ett klassiskt forskningsfel, att så här många, vi började på noll, och så här många i gruppen med östrogen och gestagen har fått cancer. Absolut, det har de. Men du måste jämföra det med kontrollgruppen eller bara östrogengruppen där de också hade fått det och ingen medicin alls också hade fått det. Och så måste man liksom räkna mellangruppsskillnaderna, och det var det de hade misslyckats med, vilket de fick med jättestor siffrorna.
Exakt, precis. Och lång historia kort, så är det ju tack och lov så att det har ju kommit så många olika rapporter och sammanställningar efter den här presskonferensen 2002. Men tyvärr så har ju inte det spelat någon roll, därför att budskapet som nådde ut var att östrogenbehandling ger bröstcancer. Och det som också har varit en liksom kamp de senaste åren har ju också varit att när jag började prata om klimakteriet så var ju inte bioidentiskt progesteron en liksom vedertagen behandlingsform i Sverige. Det var färre än 11 gynekologer i Sverige som skrev ut det frivilligt till sina patienter. Trots då att det fanns internationella studier som visade på att bioidentiskt progesteron kunde skydda livmoderslemhinnan precis lika väl som gestagen kunde göra i rätt dosering och i rätt kombinationer. Men det är ju verkligen en kamp som har pågått sedan 2018. Och först i slutet av 2024, alltså i november, december förra året, så släpptes nya riktlinjer kring bioidentiskt progesteron i Sverige. Och det är ganska många år än många andra länder i Europa där man har haft det som den vanligaste förskrivningsformen, bioidentiskt progesteron och östrogen. Därför att det är den hormonkombinationen i klimakteriet som utav den forskningen som finns idag anses vara den mildaste formen utav hormonbehandling, alltså bioidentiskt östrogen tillsammans med bioidentiskt progesteron. Och det innebär ju då bioidentiskt, det innebär fortfarande att de här hormonerna är framställda i fabrik. Det är inte någon stackare som står och liksom maler örter med fötterna eller något på något sätt, utan det är fortfarande fabriks- och syntetiskt framställt, utan det har med själva molekylstrukturen att göra på hormonerna. Och ett syntetiskt hormon, där har man gått in och manipulerat molekylstrukturen. Och för det är någonting som ett läkemedelsföretag behöver göra om de vill ta patent på någonting. Man får inte ta patent, tack och lov, på någonting som finns naturligt i naturen. Så bioidentiskt östrogen och bioidentiskt progesteron har samma molekylstruktur som det kroppsegna östrogenet och det kroppsegna progesteronet. Och det är också det då som gör att teorin då är ju att det är det som gör att det orsakar färre biverkningar, för det blir en bättre match mellan hormonet och receptoren i kroppen.
Okej.
Okay. Ja, vi är nästan klara, utan så får jag bara säga då att du har perimenopaus.
Ja.
När man kommer längre in i perimenopaus, då börjar andra symptom att dyka upp, och det är väldigt individuellt vad det blir. Många märker av kanske muskel- och ledvärk, försämrat psykiskt mående, som vi säkert kommer att prata mer om, sömnbesvär, nedsatt sexlust, och vissa får även värmevallningar och svettningar. Men listan på klimakteriesymptom brukar man prata är 34 symptom eller mer. Mm. Det är också viktigt i den här delen, tycker jag, att påpeka att alla kvinnor kommer inte att må dåligt i klimakteriet. Vissa kvinnor, ungefär 20%, så en av fem kvinnor ungefär, kommer att ta räkmackan genom klimakteriet. Hon har mens, sen har hon inte mens, sen är hon klar. Så inga symptom överhuvudtaget. Hon kommer må liksom som hon alltid har gjort, mer eller mindre. Men så pratar man om 30% av kvinnor, och jag tror att det är lågt, och kan vi prata om sen varför, får då tuffa symptom. Vad är tuffa symptom? Tuffa symptom är symptom som gör att en kvinna inte kan leva sitt liv som hon gjorde innan hon hamnade i klimakteriet. Antingen i sitt privatliv, i sin relation med sin partner, med sin familj, sociala relationer eller på jobbet. Mm. Absoluta majoriteten av kvinnor får någon typ av symptom. Alltså även de som tillhör räkmackedelen. Men de kanske inte mår skitdåligt utav de symptomen. De tycker att de är hanterbara. Och sen då hamnar man i menopaus. Går man inom menopaus, 12 månader mensfri. Efter menopaus så är man i postmenopaus eller postmenopaus. Och där är man i resten av livet. Därför att det talar helt enkelt om att man då har trätt in i sin icke-fertila fas. Och det är inte så att du kommer vakna upp. Eller jag hoppas inte det, i alla fall att inte vetenskapen kommer i kapp så att jag vaknar upp när jag är 73 år och upptäcker att jag är gravid. Liksom.
Jag hoppas inte heller det. men jag älskar kontextualisering, jag älskar bakgrund, jag älskar att liksom få förförståelse för liksom, vart börjar vi någonstans i samtalet. Och jag uppskattar verkligen att du har tagit dig tid att liksom lägga den här grunden utifrån det här du har berättat. Var någonstans, ifall det går att säga, jag har liksom ritat som ett spann så här. Vi har early perimenopause, och sen har vi late perimenopause, och sen så kommer liksom den här 12-månadersperioden. Vart någonstans skulle du säga att det liksom är mest symptom eller värst symptom, eller är det olika, är det spritt, är det, hur vet jag ens om, för jag tänker att det kommer en lång fråga och sen får du bena ut den. För jag tänker att när jag har varit mensfri 12 månader, det kanske jag, beroende på hur regelbunden min mens var innan, så det kan jag ju ändå registrera, uppfatta, förstå på något sätt. Att så här, jag har inte haft mens på 12 månader, jag kanske, du vet, jag är 47, så här, det kanske är klimakteriet. Men innan jag började bli mensfri, hur vet jag då ifall jag är i perimenopaus eller ifall jag bara mår dåligt eller så. Så att den första frågan var, vart någonstans ifall det går att säga är det värst eller flest symptom, och hur kan jag börja detektiva ifall jag är innan den här 12-månadersperioden?
Jätteviktigt att börja i att varje kvinnas resa är individuell. Det man har sett är att det finns en viss genetisk faktor. Så har man den relationen med sin mamma att man kan prata om det och hon kommer ihåg, för att det är osannolikt många kvinnor som säger så här, nej men jag har problem, och sen så sitter dottern där bara så här, vänta, det var ju ungefär när jag var 16 år och det var krig varje gång liksom, och hon grät och hon var varm och det, du vet, så att det är inte säkert ens att hon kommer ihåg och kanske har förträngt. Och vissa mammor har sagt så här, nej jag har inga problem, och sen efteråt, fast jag kommer ihåg att jag tog någon tablett, och så har de gått på hormonbehandling. Så att, ja. Men i alla fall, helt enkelt kan man säga så här, att om ens mamma gick in tidigt i klimakteriet och hade ett tufft klimakterie, då är tyvärr chansen större att även dottern får ett liknande mönster. Det måste inte vara så, men det är egentligen det som man har sett utifrån, kan man säga, kan man liksom förutspå vilken typ av klimakterie man får. Vi vet att rökare kommer tidigare in i klimakteriet än icke-rökare. Sen är det så att så går forskningen isär, och det finns studier som visar att det spelar roll om man fick mens tidigt. Det finns studier som visar att det spelar ingen roll om man fick mens tidigt. Det finns studier som säger att det spelar roll hur många barn man har. Och det finns studier som säger att det inte spelar någon roll hur många barn man har. Så där krävs det fortfarande mer forskning för att liksom kunna fastställa det. Varje kvinnas resa är unik. Det här är utifrån vad kvinnor delar med mig och har delat med mig. Så att det är helt utifrån min egen erfarenhet vad kvinnor säger. Är att majoriteten av kvinnor upplever en hel hög med symptom innan de hamnar i menopaus. Alltså de har liksom en hel palett med symptom. Det finns definitivt en klick med kvinnor. De verkar inte vara lika många. Och anledningen till att jag inte kan säga mer specifikt än så är för att den forskningen finns inte. Men det verkar finnas en klick med kvinnor som är symptomfria fram till menopaus. Och sen först några år efter menopaus, alltså en bit in i postmenopaus, får de värk i kroppen, ökad ångest, oro, sover sämre. Och med det här som väldigt många av oss har upplevt redan innan vi har gått igenom menopaus. Det är också viktigt att tänka på det, att det spelar liksom ingen... Så här, den forskningen som är gjord på livsstilsfaktorer är observationsstudier. Och där har man kunnat se då att kvinnor som till exempel konditionstränar verkar ha... mildare värmevallningar, inte lika kraftiga, inte lika många skov utav värmevallningar i jämförelse med dem som inte, om man jämför med dem som konditionstränar gentemot dem som inte tränar överhuvudtaget. Annars finns det otroligt lite forskning gjord just på den här kopplingen mellan olika typer utav livsstilsfaktorer och klimakteriet. Men vi kan väl säga så här, om det hade gått att vaccinera sig gentemot klimakteriesymptom bara genom livsstil, så är det många tusentals kvinnor som lever liksom träning, hälsa, meditation, yoga, bra kost, fibrer, protein och så vidare, som ändå får klimakteriesymptom. Så att det går inte att säga att nej, men du kan liksom äta eller träna dig ur dina symptom helt och hållet om det faktiskt är din genetiska disposition att få symptom. Så verkar det vara. De flesta kvinnor vill ju gärna testa om de är i klimakteriet. Och den fas där man gärna vill göra de testen är ju någon gång i perimenopaus. Och då för de allra flesta, i de allra flesta situationer, är det tyvärr ofta att slänga pengarna i sjön.
Menar du?
Därför att under den här perioden så är det delvis så att dina hormoner är all over the place. Och dina hormonnivåer kan förändras på bara några timmar. Definitivt dag till dag och absolut vecka till vecka. Och det gör ju då att om du då ska ta ett test så är det, och du ska ta det på en privat klinik till exempel, då kostar det flera tusentals kronor. Och så säger de så här, ja det kan vara lite svårt att testa, därför vill vi ta 3 tester. Varje test råkar då kosta 2500 kronor styck. Och så säger de så här, ja och då vill vi helst att du testar dig dag 3-5 i menscykeln. Ja, väldigt ofta varför kvinnan ens kommer dit är för att hon inte har en regelbunden menscykel längre. För vad är det som har hänt då? Det första tidiga tecknet i perimenopaus är att en regelbunden menscykel börjar uppföra sig annorlunda. Annorlunda i det här fallet kan vara fler blödningsdagar. Det kan komma klumpar utan blod. Det kan vara en längre cykel. Det kan vara då att hon till och med springer iväg och köper ett graviditetstest för att det kom ingen mens överhuvudtaget. Det kan sedan bli en kortare cykel. Det kan vara spottings, det kan vara mellanblödningar, det kan vara mer PMS och så vidare och så vidare. Så det är det första liksom, riktigt liksom, tydliga tecknet då för en kvinna som faktiskt har mens. För igen då, tar de hormonella preventivmedel så kommer du inte ha en mensblödning. Så det är svårt att testa om man är i klimakteriet. Och det är också därför Svensk förening för obstetrik och gynekologi och andra klimakterieorganisationer är väldigt tydliga med det. Att klimakteriet ska inte behandlas på tester. Vi ska inte behandlas på blodtester, för vi vet inte heller i det enskilda fallet. Mm. Vad behöver Veve för östrogen- och progesteronnivåer för att må bra? Vad behöver Monica för östrogen- och progesteronnivåer för att må bra?
Det finns liksom ingen etablerad baslinje.
Det finns ingen baslinje, och även om det fanns det så säger det ingenting om ditt och mitt eller någon annan kvinnas upptag.
Nej, det är sant. Mm.
Och vi vet inte heller hur fungerar dina tarmar, hur fungerar mina tarmar, för just elimineringsprocessen av att inte då ha för mycket östrogen i systemet till exempel. Det sker ju bland annat utav att vi ska bajsa ut överskott. Och har vi då problem med IBS eller vi har problem med trög mage eller vi har andra typer av mag-tarmproblem, då kommer det också att påverka. Och surprise, surprise, så är ju mag-tarmproblem ett av symptomen som kan uppstå i klimakteriet, eftersom hela mag-tarmkanalen är en slemhinna. Och det är ju inte bara de torra slemhinnorna i underlivet som påverkas, utan det är slemhinnor i resten av kroppen. Mm. Så, hur ska man då veta? Så att jag vill säga till de lyssnare som är i sina fertila år och som trackar sin mens redan idag, kanske genom en app eller liknande, fortsätt med det. Gör du inte det och du har mens, börja och göra det. Och börja föra egen mens/måendedagbok. Då brukar jag säga, då brukar nästa fråga vara så, ja, vad ska vara med i den måendedagboken? Ja, men självklart då att du trackar din mens. Men utifrån det, även få med saker som du som individ tycker är viktiga för dig. Så det kan vara energinivåer, det kan vara sexlust, det kan vara motivation till träning, det kan vara hur du känner hur din återhämtning är, det kan vara hunger, sötsug, sömn. Så att använd och tracka de saker som verkligen betyder någonting för dig i liksom hela din hälsoprofil, psykiskt och fysiskt. För då kommer du, när du väl börjar glida in i din perimenopausala resa, ha någon typ av mående baseline. För det är det som kommer att krävas. Mm. Framförallt då om du sen ska börja bena ut, är det utmattningssyndrom eller är det hormonellt?
Mm. För att jag har en liten anteckning här. Fysiska symptom, oregelbunden menstruation, att mensen upphör, värmevällningar, nattliga svettningar, sömnproblem, muskel, ledvärk, humörsvängningar, ökad ångest, nedstämdhet, svårighet att koncentrera sig, minnesproblem, en känsla av att vara överväldigad eller att allt är för mycket, eller skam, skuld av att inte klara av situationen, minskad motivation eller intresse för tidigare aktiviteter, förändring av aptit, vikt, ökad irritabilitet eller känsla av att vara konstant på helspänn. Det här skulle lika gärna kunna vara typ utmattning eller depression.
Mm.
Så det är väldigt precis. Mycket som överlappar. Jag tänker att det, de här sakerna som du nämner att man kan skriva i sin måendedagbok är jättebra för att liksom skapa en generell baslinje. Men jag kan också förstå att det ibland är svårt så här. Jag kan förstå att det är svårt för mig som inte är så insatt att kanske se skillnad i det. Det jag kan reflektera över det. Jag vill höra dina erfarenheter, särskilt från er endagsutbildning och sådär. Hur läkare, psykologer, psykoterapeuter kan göra och gör och kanske ibland missar att göra för att skilja de här.
Ja. Egentligen så är det ganska enkelt. Jag gör krokar i luften nu för de som inte kan se mig. Det är ganska enkelt. Därför att ja, symptomen överlappar exakt mer eller mindre mellan utmärkningssyndrom och klimakteriesymptom. Om kvinnan är öppen för det, och här kommer ju det här med kunskapen in då, att vara tillräckligt påläst eller bli tillräckligt väl informerad av sin provider, alltså av sin sjukvårdskontakt, eller då refererad ifrån sin psykoterapeut, psykolog, psykiatriker till en påläst vårdkontakt. Det enkla är att då startar man hormonbehandling om man har de här symptomen. Det är inte svårare än så. Därför, om det är klimakteriet, då kommer den här kvinnan må bättre inom en vecka. Inom en vecka. Och då vet vi det. Vad är insättnings- och utsättningsperioden av SSRI?
Och SSRI, SSRI för dig som lyssnar, är Selective Serotonin Inhibition Take-up. Alltså att man, det är antidepp, så kan vi förklara det. Ja, fortsätt.
Precis. Och då vet vi det att både insättnings- och utsättningsperioden är längre än en vecka. Hormonbehandling kan man dessutom börja och sen tvärt sluta om det var så att den faktiskt inte fungerade.
Finns det inga biverkningar eller konsekvenser av att köra in, starta upp hormonbehandling?
Så här är det, att om det är så att symptomen faktiskt beror på klimakteriet, det är hormonellt betingat, då kommer kvinnan må så sjukt mycket bättre inom en vecka. Men på väldigt kortare tid än så. Och då kan det vara så här att hon bara så här, wow! Men herregud, jag sover hela natten igenom. Jag märker att den här värken har lagt sig. Jag känner att jag har mer energi. Jag känner att jag är gladare. Det är mitt gamla jag börjar komma tillbaks. Sen kan det ju vara så att det är vissa saker som kanske inte försvinner sådär omedelbart. Och som blir bättre men inte helt bra. Och då får man gå in och tweaka det. Och ibland är det doseringen på hormonbehandlingen. Ibland är det formen av hormonbehandling. För till exempel om det då är en kvinna som har fått till exempel gestagen utskrivet. Men hon har varit känslig mot gestagener i ungdomen. Och reagerat dåligt till exempel på p-piller. Och blivit nedstämd och deprimerad av den. Då kan det vara så att hon fortfarande känner liksom en tunghet och liksom att hon är inte riktigt framme där hon vill vara, och liksom humörmässigt sett så är det, alla hennes andra fysiska symptom försvann, men hon är inte riktigt där liksom i sitt psykiska mående. Så ibland kan det vara så att hon behöver byta upplägg på behandling, ibland är det dosering, men man vet det snabbt. Men, och då ska man ju kunna bolla det med sin vårdkontakt. Och tittar man då till exempel på den helbioidentiska kombinationen, alltså bioidentisk östrogen, vilket är de, så här i klimakteriebehandling, så är absoluta majoriteten skriver ut endast bioidentiskt östrogen. Så det behöver man, den delen behöver man liksom inte ens knappt fundera på. Men så är det ju då det bioidentiska progesteronet som inte lika många läkare är vana att jobba med. Men det bioidentiska progesteronet väldigt ofta har en väldigt mycket starkare positiv påverkan på sömnen till exempel. Och just har inte den här, för de absoluta majoriteten av kvinnor har också en positiv påverkan på humöret och balanseringen utav liksom det psykiska måendet. Den vanligaste biverkningen utav hel bioidentisk hormonbehandling är dock mellanblödningar. Och de kan vara väldigt besvärande därför att de kan ta flera månader och ställa in rätt dos på och innan kroppen vänjer sig. Så man kan få spända bröst, man kan få lite molande mensvärk, man får liksom nästan mensliknande blödningar. Oftast inte lika kraftigt som en mens, men ändå kraftigt nog för att behöva använda skydd. Mm. Och väldigt många kvinnor tycker det är skitjobbigt att behöva gå med det och orka liksom inte med den typen av, de har inte tålamodet liksom att vänta ut och de liksom får inte ihop sin liksom vilken dos de behöver ligga på för att slippa det här. Mm. Och inte sällan är det så också att man kanske hittar en dos som fungerar och sen sjunker ens egna hormonella nivåer ytterligare ett steg. Och då är man tillbaka till att börja gå in och justera i doseringen. Så att självklart, det är inte så här bara, okej, du sätter på ett plåster eller en gel och så är det klart liksom. Utan det är självklart så att det fortfarande kommer vara för väldigt många en resa i att ställa in dosering, rätt typ av kombination och så vidare. Men. Absoluta majoriteten och evidensen säger över 90% av kvinnor som tar hormonbehandling blir av med sina symptom.
Mm. Och det låter ju värt. Du ser på mina ögonbryn, du hör på min röst att min fråga är, om jag då inte är i perimenopaus utan jag faktiskt är utmattad eller jag är deprimerad. Eller jag kanske har någonting, jag antar att man testar för saker innan man sätter på hormonbehandling för att det kan ju finnas biverkningar. Alltså även om vi är så här, grupp A som faktiskt är i perimenopaus faktiskt kan bli hjälpta av hormonbehandling. Jag antar att det sker någon form av testning innan man sätter på det. Kanske tidigare, stroke eller hjärt- och kärl, bröstcancer eller liksom vilka rekommendationer finns för vilka som ska få det. Men sen finns det ju också de som faktiskt är utmattade eller deprimerade och inte är i perimenopaus. Vad händer med dem om de får hormonbehandling?
Mm. Om man då inte är i klimakteriet och får hormonbehandling så kommer de inte må bättre.
Nej.
Nej. Så
det, inte det. Det är liksom inga andra. Jag tänker
att och då kan de sluta.
Mm.
Och sen vill jag också säga så här att det finns kvinnor som, så här är det, om en kvinna har en hormonellt driven depression. Alltså en depression som är orsakad utav låga nivåer utav östrogen.
Mm.
Då kommer hon, då, för den kvinnan så ska första medicinska instans vara hormonbehandling. Det ska inte vara SSRI. För hon kommer inte må bättre. Hennes depression kommer inte bli bättre av antidepp. Den kommer i vissa fall försämras. Den kommer absolut inte bli bättre. Och hon riskerar även att få biverkningar utav antideppmedicinen.
Mm, mm, mm.
Men jätteviktigt att säga att det finns ju vissa kvinnor som har verkligen depression. De är i klimakteriet och de har en depression som förvärras utav att de är i klimakteriet.
Mm, mm, mm.
Så att det finns ju en grupp med kvinnor som behöver hormonbehandling och SSRI.
Mm, mm.
Men då om hon då presenterar hela paketet av klimakteriesymptom så är egentligen den medicinska gången att starta på hormonbehandling först. Och värken försvann, hon sover bättre, hon blev piggare, hennes yrsel försvann, hennes fysiska symptom blev bättre, men hon kände sig fortfarande deprimerad.
Mm.
Ja, då får man ju titta då på, okej, är det så att vi ska sätta in en låg dos med antidepp också?
Mm.
Och se om det blir bättre utav det.
Mm.
När man kanske diskuterar. Först kanske man diskuterar då, okej, vi tittar på ditt hormonella upplägg. Skulle det kunna vara en påverkan? Förhoppningsvis har man ju redan ställt den frågan. Har du provat gestagener? Har det fungerat eller inte fungerat? Och man kanske redan har gjort den utvärderingen då. Men så att det finns ju den gruppen som även behöver den. Och även terapi.
Mm,
jag menar, det kan ju vara så att hon behöver hormonbehandling och terapi.
Mm, mm. Ja, för jag gick på p-piller. Har ingen aning vad de hette. Har ingen aning om vad de innehöll. Från typ ålder 11 till 19. Jag fick mens när jag var 10 år. Mådde skit. Jag trodde bara att det var livet. Liksom, och uppväxten. Men sen när vi började med IVF. När det nu var 6 år sedan kanske, så tog jag 2 eller 3 omgångar utav liksom kartor för att jag hade så mycket, vet, med jobb och utbildningar där, så att jag ville få mens på rätt, jag ville ha min första mensdag, jag ville kunna planera min första mensdag för att kunna liksom hamna i synk med IVF-behandlingen. Och då så insåg jag att jag kanske inte hade världens bästa uppväxt, men jag var inte en deppig tonåring, jag var en tonåring på p-piller, för jag mådde så jag mådde så illa, jag blev deprimerad, jag spydde, jag fick ont i kroppen av att äta p-piller i två eller tre kartor. Hur skulle rekommendationerna vara för mig att ha hormonbehandling?
För dig skulle det med största sannolikhet vara så att det är hel bioidentisk hormonbehandling som är ett alternativ för dig.
Som att jag måste där för att det var syntetiskt, för att det var gestagen i, eller?
Ja. Det är där du bör börja i alla fall, för att se hur du mår på det. Mm. Därför det finns en liten klick med kvinnor. Det finns en liten klick med kvinnor som inte verkar tåla även bioidentiskt progesteron väl.
Mm.
De är inte många, men de finns. Och de blir nedstämda och mår liksom de får ett liksom deprimerat tillstånd även på, de får det på estrogen och de får det även på progesteron.
Mm.
Så det finns en liten klick med kvinnor, men majoriteten tål ändå progesteron. Mm. Och mår bra på det.
Mm. Mm. Det är ju några år kvar förmodligen. Nu, en annan sak som du nämnde, vad som gör att man kommer tidigare in i perimenopaus, är ju också IVF.
Ja, precis. Det kan påverka.
Mm.
Även hysterektomi, även om man lämnar kvar
äggledarna.
Även om man lämnar kvar äggledarna en eller två, så kan man komma några år tidigare in i menopaus.
Mm.
Och det är också viktigt att säga det, att för kvinnor som hamnar i menopaus, alltså 12 månader mensfri innan 45 års ålder, de rekommenderas kraftigt att se till att de får hormonbehandling. Och hamnar man då i prematur menopaus, vilket är innan 40, då ska man dessutom ha en hög dos av hormoner fram tills det som anses vara då naturlig tid för menopaus. Och det är därför att man vet att de löper en så pass stor ökad risk för benskörhet, för hjärt- och kärlsjukdom och även för demenssjukdom.
Mm, mm. Östrogenet gör ju så oerhört mycket.
Ja, det gör det. Och vi har ju östrogenreceptorer i precis hela kroppen.
Mm.
Och det är också det som man kan, liksom, det är lite tragikomiskt när man kan se liksom artiklar, tidningsartiklar och uttalanden om sluta att göra oss till sådana hormonella varelser kring liksom kvinnohälsa, när vi faktiskt är hormonella varelser. Mm. Det är något som vi behöver lyfta fram och lära oss mer om och faktiskt också hylla. Jag vill också passa på att säga det, framförallt nu i ett klimat där det har synts på morgon-tv några gånger att mens är onödigt.
Mm.
Man har sett de här tidningsrubrikerna, varit tv-program om det och så. Jag vill bara säga så här, nej, vi kan verkligen inte säga att mens är onödigt. Och då har man försvarat sig som har sagt så här att jo, men blödningen är onödig. Ja, då vill jag bara säga så här att vi vet idag att i mensblodet så finns det fantastiska unga stamceller.
Mm.
Och just nu så pågår det forskning på mensblodsstamceller. Och det är för tidigt att säga, för den forskningen pågår nu. Men det man forskar på är att eftersom de är så unga och vitala, de här endometriestamcellerna, så går de att använda, som det ser ut just nu, både till att titta på att både förhindra men också behandla autoimmun sjukdom som reumatiska sjukdomar eller som MS. Man tittar på nervsjukdomar såsom Parkinson och Alzheimers.
Mm.
Och man tittar på hjärt- och kärlsjukdom. Därför de här stamcellerna kan också användas till att reparera söndriga celler i hjärtat. Alltså det är så häftigt. Och det är ytterligare en sak som jag bara önskar att någon hade sagt och talat om för en. När man liksom bara suckade över att behöva fylla sin handväska med tamponger. Man vågade inte sätta på sig vita byxor eller en vit kjol och så vidare och så vidare. För att det var så stigmatiserat och man kunde bara se liksom nackdelar med den här jäkla mensen.
Mm.
Tänk om man hade fått lära oss mer och man lyfter fram de här häftiga delarna med hur våra kroppar är sådana hormonella maskiner.
Mm.
Och vi har den här liksom klockan i kroppen som vet exakt liksom, men nu ska vi kicka igång den här menscykeln, vi har fabriken som producerar hormoner som ger oss superkrafter, Alltså det hade gett ett helt annat narrativ till att vara flicka, kvinna, ha mens och så vidare. Och med det sagt så vill jag absolut inte förminska någons kvinnas upplevelse som kanske lider av PCOS eller endometrios och har haft fruktansvärt genom sin uppväxt och liksom verkligen behövt ta till alla medel möjliga för att liksom stänga ner mensen kanske. Så att jag har full respekt för det. Men ändå mer kunskap till folket, säger jag.
Innan vi börjar avrunda så... sitter jag med känslan att det låter lite väl enkelt? Eller så här, om det är så här enkelt, varför gör vi inte så här?
Det är för att kunskapen saknas. Kunskapen saknas, och hade den varit mer utbredd kring vad som faktiskt händer i kroppen och även kring könshormonernas påverkan på hjärnans signalsubstanser. Och man hade förstått den kopplingen, intresserat sig för könshormonernas uppgift både i hjärnan, i hjärtat, i kärlen, alla inre organ, i skelettmuskulaturen, lederna, ledkapslarna. Och vi hade inkluderat det på utbildningarna för läkarna, specialistläkarna, psykologerna, psykiatrikerna, terapeuterna. Då hade det här varit en no-brainer. Det hade varit en no-brainer, och vi hade inte sett de sjukskrivningstal som vi gör idag, där kvinnor i klimakterieålder 40-60 år är överrepresenterade i gruppen 50 år, till och med dubbelt så många som männen. Så det är ingen rocket science. Men om inte kunskapen finns, då kommer ingen heller att agera på det.
Nej.
Och det går trögt i att få in den här kunskapen, både då inom sjukvården men även inom de yrken då som kanske representeras här då, som kanske är psykoterapeuter och psykologer och samtalsterapeuter. Men det blir bättre. Det är ändå en grupp, tycker jag, som är mer öppna och mer intresserade än kanske det konventionella läkaryrket som allmänläkare eller även specialistläkare. Jag tycker liksom även ortopeder eller kardiologer skulle behöva ha kunskap om det här, till exempel.
En annan sak som jag också tänker samfaller, det är att när i ett heterosexuell relation, när det första barnet föds, då ökar risken för kvinnan att sjukskrivas till stressrelaterad ohälsa, ökar alltså väldigt mycket. Mannen ökar lite. När det andra barnet föds, om det kommer ett andra barn i en heterosexuell relation, då ökar, ifall det är att kvinnans risk för sjukskrivning, stressrelaterad ohälsa, nästan dubbleras, och mannens förblir oförändrad. Och den här ökningen av risk för sjukskrivning när det kommer till stressrelaterad ohälsa, typ utmattning, utbrändhet, det håller i sig till kvinnans sista barn fyller 16. Så har en kvinna tre barn, så är det alltså till sitt tredje barnet fyller 16 som hon har en förhöjd risk att bli sjukskriven för utmattning eller utbrändhet. Och jag tänker att om vi tittar på genomsnittsåldern när kvinnor får barn, så överlappar ju de här perioderna, det är den ökade risken, och särskilt om man får fler barn, det överlappar ju också med när perimenopaus kommer. Så att jag tänker att dels det försvårar ju att liksom bena de här två, men att det ökar kanske också symptomen eller påfrestningen, eller liksom vad ser du där i du sa sjuk de som röker, så har man sett, har liksom kanske kommit tidigare i att vissa hälso liksom levnadsstandarder, men levnadsvanor. Jag tänker när du har delat din resa, så, ja, men, så här, du är ju en träningsperson. Du är ju inte de här som du pratade om, att så här, hade man kunnat vaccinera sig mot klimakteriesymptom, då hade ju inte du haft några. Men också att liksom leva i den här förhöjda risken, jag också bidrar till en färre liksom, upplevelsen av klimakteriet.
Nej, men till 100% gör det. Därför att klimakteriet och dess fysiologiska förändringar, alltså dess förändringar som vi inte ens kan göra någonting åt oavsett hur vi lever, de för med sig en ökad sårbarhet. De för med sig en ökad sårbarhet därför att vi vet att östrogenet har en bidragande reglerande påverkan på kortisolnivåer till exempel. Kortisol som har väldigt dåligt rykte, men som vi vet att vi hade inte haft det så hade vi inte ens överlevt. Och vi vet att det är inget farligt att få ökade kortisolnivåer. Absolut inte, och det ska vara så. Utav olika stressiga saker eller träning eller bastu eller kallbad eller vad det nu kan vara. Men vi ska också kunna reglera ner det, och det här är ju ditt specialistområde. Men vad som då sker är ju att östrogenet är en medspelare i att kunna ha den här dygnsrytmen på kortisolet, högt på morgonen, högt under dagen, lägre på eftermiddagen, som lägst liksom nattetid, och sen ha den här dygnsrytmen. Så delvis har östrogenet en påverkan på det, men vi vet också att östrogenet tillsammans med progesteronet är då nödvändigt för att ha en god kvalitet på sömnen. Helt enkelt att vi kan somna, och när vi vaknar mitt i natten så ska vi kunna somna om. Och 70% av kvinnor i klimakteriet får sömnproblem. Och då är det inte sömnproblem som varar i några veckor, utan de varar i månader eller år. Till och med längre då än småbarnsåren. Och då kan du lägga det på småbarnsåren som väldigt många kvinnor precis har kommit ut ur. Och då vet vi att sömnbrist i sig gör det svårare för kroppen att reglera sitt dygnskortisol. Sömnbrist i sig bara under några nätter försämrar också regleringen utav hunger- och mättnadshormoner. Grelin och leptin. Vi blir hungrigare än vad vi borde vara, och vi blir mätta senare än vad vi borde vara, och sötsuget ökar. Vi vet dessutom att förutom att östrogenet hjälper till att hålla kortisolet i schack, så är också östrogenet otroligt viktigt för insulinet, att insulinutsöndringen ska fungera på bästa sätt. Och insulinet krävs ju för att få in glukos, alltså blodsocker, i de arbetande cellerna. Och under klimakterieåren då kommer kroppen att behöva utsöndra mer insulin än innan för att få in blodsockret i de arbetande cellerna. Vilket då inte är bra, därför att det ökar risken för prediabetes och diabetes typ 2. Vi vet också att vi får en fysiologisk förändring i kvinnokroppen under de här åren som påverkar blodfettsnivåerna. Vi får mer blodfetter i blodet, och vi får en förändrad kolesterolbild där vi får mindre av det som kallas för det goda kolesterolet, HDL-kolesterolet. Vi får en ökad nivå av det som vi kallar för det dåliga kolesterolet, LDL-kolesterolet. Och vi får en ökad risk för bukfetma, och det är det här som väldigt många kvinnor märker av då när de pratar viktuppgången. Att överflödigt fett sätter sig runt magen och midjan. Det här är, och då har vi inte ens börjat räkna in stressen av det så kallat osynliga arbetet.
Nej.
Den oavlönade projektledaren hemma. Så det blir som the perfect storm. Och med det sagt, är det osynliga arbetet som orsakar klimakteriesymptomen att bli värre? Eller är klimakteriesymptomen i sig illa nog för att försämra kvinnans psykiska och fysiska mående? Egentligen så spelar det ingen roll. För att i slutändan så mår kvinnan skit. Om vi då kan hjälpa henne genom till exempel hormonell behandling att få näsan över vattenytan. Så att hon börjar sova bättre. Hon börjar få tillbaka en del av sin hjärnkapacitet. För att ett annat jäkligt stressigt klimakteriesymptom, det är hjärndimman. Att inte hitta rätt på sitt eget hjärnkontor, att famla efter rätt folder, att gå runt och leta efter sina bilnycklar och hitta dem i kylskåpet, eller komma ut på ICAs parkering och inte hitta var man parkerade sin bil. Oerhört stressande. Ha en viktig jobbpresentation på jobbet och glömma meningar, ord, namn och så vidare. Det är inte förrän för 3 år sedan publicerades den första studien som visade att det inte är inbildning, utan det är de facto en fysiologisk förändring i klimakteriehjärnan. Precis som man de senaste åren har börjat intressera sig för att titta på avbildningar av hjärnan under graviditet, till exempel. Och där man då har sett, och detta är oerhört förenklat nu, men att klimakteriehjärnan programmerar om sig under klimakterieåren. Så att det är inte samma kommunikationsbana mellan hjärncellerna på andra sidan postmenopaus som innan perimenopaus. Och det är hjärnans sätt att då kompensera att ämnesomsättningen i hjärnan förändras och hur olika områden av hjärnan antingen arbetar eller inte förändras under de här åren. Men det hjälper ju inte en kvinna som är mitt i karriären, som vill växla upp för att hennes barn börjar bli vuxna. Hon vill liksom söka nästa chefstjänst och bara känna så här, alltså jag vet inte ens om jag kan behålla mitt jobb. Nej. Så som det är just nu.
Nej.
Så att visst, vi kan, och det är en viktig diskussion i sig, det här med att så mycket oavlönat arbete läggs på väldigt många kvinnors axlar och så vidare. Ja. Det är absolut en viktig konversation. Men just i det här sammanhanget, få kvinnan att må bättre till varje pris som helst. Mm. Så att hon orkar gå till jobbet. Hon orkar gå ut och ta en promenad. Hon orkar fundera på att laga en sallad till sin proteinrika middag. Hon orkar göra sina matlådor. För att när det här kaoset sammanfaller, då är det risk att allting faller. Hon hamnar då i utmattningssyndrom, som då självklart är ett syndrom i sig. Men hur hamnade hon där? Mm. Och vad var det som orsakade det? Och det kommer kanske inte alls bara vara, och jag säger verkligen inte, det är bara hormonernas fel. Absolut inte. Men den hormonella bilden är en starkt bidragande orsak till varför den här fenomenalt kapabla kvinnan som har hållit de här 5322 bollarna i luften innan och gjort det och klarat det, helt plötsligt inte klarar av det längre.
Jag tänker på low cost, high payoff. Att liksom, vilken är den första insatsen vi kan göra för att få störst möjliga orklättnad, utrymme, påfyllnad som sen ger ringa på vattnet?
Exakt så. Mm. För vi får också komma ihåg att vad statistiken säger, 30% av kvinnor då har tuffa klimakteriesymptom. Varför jag ifrågasätter den siffran är därför att den bygger på de tre av svensk sjukvård godkända klimakteriesymptomen. Vilket är värmevallningar, nattsvettningar och torra slemhinnor i underlivet.
Mm.
Hade vi då lyssnat på kvinnor? Womni släppte ju en rapport i maj förra året. 41 000 svenska kvinnor som själva fick komma till tals och tala om det här, så här rangordnar jag mina klimakteriesymptom från värst. Och liksom, det här är nummer ett är värst, nummer två är inte lika illa men fortfarande illa och så vidare. Och den listan, när kvinnor själva kommer till tals, är nummer ett, försämrat psykiskt mående.
Mm.
Nummer två, kroppsförändringar, vilket då är ett finare sätt att säga oönskad viktuppgång. Nummer tre, sömnproblem. Kom ihåg, 7 av 10 kvinnor, 70% av kvinnor upplever sömnproblem. 80% av kvinnor upplever försämrat psykiskt mående.
Mm.
Nummer fyra, värk och smärta i rörelseapparaten, alltså led- och muskelvärk. Och nummer fem, nedsatt sexlust.
Mm.
I det försämrade psykiska måendet ingår då hjärndimma, nedstämdhet, depression, humörsvängningar, försämrat självförtroende, försämrat självkänsla, imposter syndrome, tvivel på att man klarar av att göra saker och känslan av jag känner inte igen mig själv.
Mm. Jag tänker att det här är ju en del av ett större mönster där vi inte lyssnar, ser, tar kvinnors upplevelse på tillräckligt mycket allvar. Vi har SVBK, Svedberg brännkärring, som skrevs i journaler. Vi har att ungefär 80-90% av dem är fibroerkvinnor, av dem är autoimmuna sjukdomar generellt, ME, CFS. Är kvinnor och hur länge som kvinnosjukdomar, nu har jag lyft kroksigt ett tecken här, inte har forskats på i samma utsträckning, inte har liksom tagits lika mycket på allvar. Så att det är ju, det här sker ju inte heller i ett vakuum. Hur kvinnor blir bemötta eller inte mötta, inte behandlade, inte tillfrågade. Angående sina exponiser.
Så som vi undviker att lyfta ämnet kvinnohälsa speglar rätt av kvinnans ställning i samhället och värde. Mm. Därför att tittar man på den forskning då som görs på kvinnokroppen så är det fortfarande representerat av bikinivetenskap. Helt enkelt att den lilla andel utav pengar som går till att forska på kvinnor läggs på de reproduktiva åren, alltså fertilitetsforskning, och på de delar utav kroppen på en kvinnokropp som täcks utav en bikini, alltså brösten och könsorganet. Mm. Och då forskar man på bröstcancer och livmoderhalscancer, vilket vi absolut behöver, absolut behöver göra. Det är inte det jag säger. Men då har vi liksom inte ens gått in på sjukdomar som i mycket högre grad drabbar kvinnor än män, vilket är reumatologiska sjukdomar, MS, sköldkörtelsjukdom, osteoporos, Alzheimers. 2 av 3 patienter är Alzheimers-patienter. Den största kvinnodödaren idag, det är hjärt- och kärlsjukdom. Och ändå finns det så få hjärt- och kärlsjukdomsstudier som faktiskt utförs på kvinnor. Och då har jag inte ens liksom nämnt de sjukdomar som drabbar endast kvinnor, som då till exempel endometrios eller PCOS, och endometrios som vi vet fortfarande tar i snitt 8 år innan en kvinna får sin endometriosdiagnos.
Mm. Ja, vi får avrunda. Vi kan fortsätta prata för alltid, men det jag skulle sammanfatta som huvudpoängen är att reflektera över vilka gemensamma symptomnämnare det är. Titta på kvinnan i sin helhet. Titta på symptomen på sammanhang. Alltså från ett yrkesverksamt perspektiv. Och ha med det oavsett om du är psykolog, psykoterapeut, terapeut, coach. Och att liksom remittera till någon slags vårdinstans. Det kan ju ske, alltså terapi eller liksom behandling kan ju ske parallellt med det här. Och sen inte yrkesverksam, utan som kvinna, att börja föra mensdagbok, måendedagbok för att hitta sin baslinje och kunna. Jag tänker också att det är så lätt att säga, jag måste här nu, men det går över. Att liksom vifta bort sitt eget mående. Och har du då en måendedagbok så, vänta nu, har jag viftat bort det här i ett halvår? Det kanske inte är någonting, oavsett om det är terapi eller om det är äktenskap eller om det är klimakteriet. Så här, okay, men då kan du se att det här har pågått en stund. Hur ska jag förhålla mig till det?
Ja, verkligen. Jag brukar tjata om detta, men det är verkligen så här, när det kommer till kvinnohälsa så är kunskap i makt.
Mm.
Kunskap är makt. Att dela med sig av den kunskapen, det är att bry sig om både sina medsystrar men också kanske nästan framförallt, jag höll på att säga, det är kört för oss nu som är 70-talister, kommande generationer. Och för dig som lyssnar, som jobbar som terapeut och vill lära dig mer. Det finns utbildningar, det finns poddar, jag delar varje vecka gratis kunskap på Stark inom klimakteriet-kontot. Läs på. De terapeuter som jag har haft med på olika utbildningar, de verkligen bara så här, wow! Jag träffar de här kvinnorna varje vecka. Och det är så hjälpsamt att förstå mer och kunna guida dem rätt och kunna verkligen hjälpa dem i det. För att vi vet också, det visar bland annat Lena Rinners forskning och avhandling, att när vi kan mer om klimakteriet så kan vi också känna oss lugnare i det. Det kommer inte göra att värken i kroppen försvinner, men vi kan ha ett lugnare förhållningssätt och vi vet att vi är inte galna, vi är inte knäppa i huvudet, vi inbillar oss inte, och att det faktiskt finns en orsak. Vi håller inte på att dö en dödlig sjukdom.
Så viktigt. Förutom Stark i klimakteriet, vi kommer lägga till information till dina utbildningar, böcker i show notes. Man hittar dig på Monica Björn annars på Instagram. Är det någonting mer du vill tipsa om innan vi lägger på, tänkte jag säga, innan vi säger hejdå?
Nej, utan det skulle jag verkligen bara vara att uppmuntra både sig själv och de i sin omgivning att lära sig mer, oavsett om det är om menscykeln eller om klimakteriet eller andra kvinnorelaterade tillstånd.
Tack så jättemycket för att du var här, Monica.
Tack snälla.